det här med Netanyahu som du var inne på. Jag har ju ett bibelsammanhang som handlar om något liknande. Det är från Apostlagärningarna. Apostlagärningarna 3:e kapitlet. Det är ett ganska långt sammanhang. Jag läser det som det är. Men jag sätter in lite först så här i vad som har hänt här. Och det här händer ju i en tid när Jesus har korsfästs, stiger ner i dödsriket, besegrat döden, stigit upp. Och han har ju också flygit upp till fadern. Så det här är också efter pingsten det sker alltså. När helig ande, den första pingsten, den helig ande har sänkt sig. Och det är alltså i samband med den tiden när det här börjar, 3:e kapitlet. Då har alltså lärjungarna och många andra har ju varit skrämd och känt sig besviken och jätterädd. För vart tog vår Herre vägen? Alltså den här våndan när Jesus korsfästes. Hur skulle de kunna tro att han kunde dö? Och så kom hela den här upplösningen. Och det är klart att de är ju enormt uppbyggda allihop där. Heliga ande har sänkt sig. Det fanns då, vid det laget fanns det 3 000. Från första pingstdagen var det 3 000 kristna. På några dagar bara. Eller några ögonblick kanske till och med. Sen stod det också liksom att Herren lät varje vardag nya läggas till församlingen så här. I slutet på den här berättelsen då är det 5 000 personer som räknas som Guds församling i Jerusalem. Så det går väldigt fort här. Väldigt fort går det. Och de har ju fått tro och de har fått förstått. Men vi ska tänka på det att både Petrus och Johannes här, som den här berättelsen i första hand handlar om här då, de har inte lärt känna Jesus mer än oss egentligen vid den här tidpunkten. De har gått med han, de har lyssnat på han, men vi har läst mycket mer om han. Alltså det är väldigt nytt för dem också. Väldigt, väldigt nytt. Det är liksom allra första tiden i den kristna församlingen det här handlar om. Så de har inte fått så mycket erfarenheter. De har inte, vet inte särskilt mycket. Men de har en tro på en Gud som kan vad som helst. Och då börjar vi från kapitel 3, då första versen. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen. Man ber vid 9:e timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam från födseln. Varje dag satte man honom vid en tempelport som kallas Sköna porten för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus sa: "Se på oss." Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få någonting. Men Petrus sa: "Silver och guld det har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå." Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följa med dem in i templet. Och han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukar sitta och tigga vid Sköna porten. Och de fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. Alltså, Petrus och Johannes hade mött Jesus. De hade inte fått så särskilt mycket teoretisk praktisk kunskap som vi har idag. Vi har ju hela Bibeln att läsa. De hade inte evangelierna på den tiden. Apostlagärningarna fanns inte på den tiden. Det var ännu inte skrivet. Så det var väldigt mycket ren faktakunskap som de saknade. Ändå fungerade det så fantastiskt bra för dem. Och av det kan man ju dra slutsatsen väldigt mycket. Att det är inte frågan om så mycket att man ska lära sig hur gör man när man ska få en person som är lam att gå. Det är inte alls frågan om några sådana metoder. Det är frågan om att de hade en relation till Jesus och de gav det de hade. Alltså de hade inget guld eller silver. Det han ville ha. Och kanske behövde. Han alltså fick ju sitta där och tigga. De gav vad de hade. Och vad de hade, det var ju den heliga ande, hjälparen som Jesus hade lovat skulle komma. Den hade ju kommit över pingsten innan. Den hade de gott om. Det gav de till den här karen. Och så i tron, det står senare där, att i tron på namnet, det hjälpte den här lame mannen att bli frisk. Då aktiverades hela den här läkedomsprocessen. De gav vad de hade. Och då blev folk frisk. Det var bättre än guld och silver, det skulle jag säga. Men det får också konsekvenser. Och vi fortsätter. Eller vi kan titta på det här med konsekvenserna på folk runt omkring. Ja, det är ungefär som vi reagerar idag om vi får höra om någon väldigt fantastisk under någonstans. Då kommer hälften av oss ungefär bli alldeles förskräckt och försöka förklara vad det är för konstigt som sker. Och andra fylls av förundran och kanske tacka Gud och prisa Gud och sådär. Det var likadant med folk då på den tiden. Men de var förskräckt. Och den här killen då som hade blivit helad av Petrus och Johannes, vem det nu var vet jag inte riktigt, men det var ju den heliga ande som gjorde det. Och de här killarna, Johannes och Petrus, man hade ingen som helst behov av att ta åt sig någon ära. De visste mycket väl vem det var som agerade. Det ska vi också se senare. Men det är klart att den här killen som helt plötsligt kunde gå och var upprättad och frisk och fräsch, han tydde ju sig till de här. Och de gick ju där i templet och då var han som en magnet för allt folket. Så det var en väldig uppståndelse här. Mycket uppståndelse på grund av den här läkedomen. Så mycket så att regeringen måste börja på reagera. Och då tar Petrus tillfället att tala om vad som har skett. I varje fall, läkedomen, det är ju ett utslag av Guds nåd och hans kärlek. Det kan ske idag också, för det är samma Jesus idag. Alltså tänk er så här, Jesus gick inte där på jorden då. Han satt uppe i samma himmel som han sitter idag. Det var den heliga ande som var här nere. Ja, och det är samma tro som vi har. Det skiljer ingenting. En dag ska vi få se det. När vi går fram och så plötsligt sitter det kanske en tiggare och vill ha pengar. Och vi ger dem någonting annat och så blir de frisk. Jag är inte förvånad om det kommer ske precis vem som helst av er. För att om Gud vill det så kommer han att göra det. Det hänger liksom inte på om vi kan eller inte. Det hänger på vad tro. Och tro gör vi. Har vi ju. Vi tror ju på Jesus. Ja, det gjorde Petrus och Johannes här också. De trodde på Jesus. Och det är allt som behövs. För när du har den tron på Jesus så är du öppen för hela det himmelska riket också. Och där finns det en hel del, kan jag säga. Det är långt mycket mer än vad som finns på den här världen. Så vi går liksom i den här världen och vi funderar på, ja, hur ska det gå med allting? Vi vet liksom att det kanske kraschar på den här planeten snart. Hur ska det gå? Man kanske ska börja bli orolig här. Jag går och funderar på att fixa till en kompressor i en bil. Vad spelar det för roll om du droppar ner atombomber från skyn? Vi har ju inga problem egentligen. Men alltså, vad ska man oroa sig för? Jesus finns ju. Och ju tuffare det blir för oss, desto närmare kommer man märka att han är. För att det är många av oss som inte får uppleva Jesus så väldigt tydligt i våra liv, alltså i Sverige. En del får när andra inte. Och jag sörjer ju. Den här tiden som jag hade i första, när jag var kristen. Det var en präst som frågade mig en gång: du som nu har tjänat Gud, vad önskar du det mest av allt? Och jag svarade helt ärligt att jag får uppleva de första åren med Kristus på nytt. Den första kärleken, man får uppleva den på nytt. Det är allt jag önskar. Men det har ju blivit annat med när man vaggas in i det här trygga livet som man har nu då. Ett vanligt svenskt vardagsliv. Och då är välfärden någonting som betyder mycket, har jag märkt. Även om jag förnekar det, så går det liksom inte att säga att jag inte också är del i det. Jag vill ha det. Det blir så i den här kulturen. Och jag är en barn av den här kulturen. Men den har sitt pris. För att den, när det blir riktigt tufft, den när vi saknar det väsentliga, det är då vi märker Gud som mest. Tänk den här stackars tiggaren då. Han har suttit vid sköna porten här år ut och år in och bett att få pengar så han kan köpa sig någon mat. Sen kommer det här stora att Jesus korsfäst, heliga ande kommer ner på jorden, det finns några lärjungar som går fram och råkar gå förbi han. Helt plötsligt förändras hans liv. På en gång. Han är inte lam längre. Det bara förändras. Guds rike syns. Det här riket som vi borde tillhöra istället och som vi redan gör. För vill vi ha oro och bekymmer, då ska vi fästa oss i denna världen. Om vi gillar sånt. Vill vi ha ångest och bli rädd, jag håll fast i denna världen då. Men vill vi liksom ha det här med här Gud att göra, få göra en förändring i en kaosartad värld. Att få vara ett redskap för det rike som håller på att växa fram. Det är Guds rike som håller på att tränga sig fram. Det är inte så att det ska bli krig. Okej, låt det bli krig. Det är så Guds rike kanske tränger fram. När det blir så mycket kaos att mänskligheten inte längre förstår. Vi grejar inte det här. Det måste finnas några högre makter att vända sig till. Då finns det ju ett folk som har suttit här i bönhuset. År ut och år in. Färdig. Och gå ut och ge svaren. Det är då vi märker det som mest. Så det är inte så liksom att vi inte är verksam för Gud. Det kan lika gärna vara att Gud håller oss lite så här i lite malpåse tills tiden är rätt. Men vi har nu fått se att Gud verkar också. Men det är ju klart. Men vi ska inte ge upp hoppet på något vis. Åh nej. Tiderna är närmast med hast här, alla de möjliga de tiderna. Och när det blir som värst, då är Gud som närmast. Han är en far, han sviker aldrig. Gud kan inte sånt. Det är djävulen som kan ljuga och svika. Vi tillhör inte djävulen, vi tillhör Gud. Och Gud, han kan helt enkelt inte sånt. Gud, han är sanning. Det är liksom det här som har med lögner, och det finns inte ens i hans värld. Noel. Jag fortsätter här från 13:e versen, tror jag det står. Elfte står det. De mannen höll sig till Petrus och Johannes, skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. När Petrus såg det sa han till folket: Israeliter, varför är ni förvånade över det här? Och varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort så att han kan gå? De tog inte åt sig någon ära, utan när folket kom, du vet som det är idag med idoldyrkan och mycket sånt här, så springer vi direkt till en människa som har gjort något stort. Och det är väldigt sällan idag vi ser de människorna som, jag tänker kanske på typ Benny Hinn då. Om han nu har fått gjort så stora under, kanske han liksom har varit för Gud en gång i tiden. Varför sa gjorde inte han likadant? Stopp, det är inte jag, borde man ju säga om man är tjänar Gud. Stopp och belägg, det är inte jag som har gjort det här. Så gjorde de, Petrus och Johannes. Från 13:e versen. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när denna hade beslutat att frige honom. Ni förnekade den helige och rättfärdiga och begärde att få en mördare frigiven. Livets första dödare är ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka och denne man som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser. Det var ingen snack om saken. De tog inte åt sig någon som helst ära. Och här var det alltså, de var i det centrala i Jerusalem, i själva templet. Och tänk vad de säger. Alltså vilken frimodighet måste jag säga. Jag skulle aldrig våga säga så här, för man har väl lärt sig lite psykologi, tyvärr. Så att då vet man liksom, man kanske inte ska utmana folk så att de får en massa skuldkänslor. Det gör de här. Ni såg till att han var korsfäst. Pilatus, romar romarkillen. Han hade ju beslutat att frige han, men det var ni som ville ha Jesus korsfäst och istället så skulle mördare släppas lös. Det var ni som gjorde det. Väldigt konkret. Nu var han inte, sa han inte samma attityd som jag. För vi kan se i nästa vers hemligheten. Hur kan man säga det värsta till folk utan att de är anklagad? Från 17 versen så står det så här: nu vet jag bröder att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Johannes och Petrus talar om det. Jag vet att ni inte visste vad ni gjorde. Det anklagar inte. Och då kommer nästa tanke som inte står här, men alltså det vittnar ju naturligtvis Petrus och Johannes om, blev nu som sa det här. Men vittnar om att det finns krafter och makter i himlarymderna som har fått er till det här. Om ni hade vetat vad det var frågan om, då hade ni förmodligen aldrig gjort det. Det var Gud själv kanske som såg till att ni inte visste, för att det skulle bli gjort. Så det var ingen anklagan i detta. Men det var torra fakta. Det var ändå ni som såg till att han var korsfäst. Men det fanns ingen anklagan i. Det kanske låg i Guds plan till och med. Det gjorde ju det. Det vet ju vi som har läst hela Bibeln. Då. Och det fortsätter med från 18 versen här. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter. Att hans messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Jag vet att vi har pratat väldigt mycket om synder och förlåtelsen, hur viktig den är. Det har vi verkligen tagit emot i den här gruppen, måste jag säga. För där ser man ju effekterna av. Alltså försoningen har verkligen sina effekter på folk och hos oss. Alltså vi kommer igenom värsta prövningar tack vare att vi tar och förlåter folk. Ja, men då kan inte den onde få något grepp på oss. Men här går liksom, här går de ett steg till. Alltså i dina synder, de blir inte bara förlåtna, de blir utplånade. Vänd om, säger han här då till judarna då. Vänd om, så att era synder blir utplånade. Alltså de finns inte ens kvar. Snälla du, som har gjort fel någon gång och bett Gud om förlåtelse. Och så känner du ett halvår efteråt att det gnager ändå i ditt samvete. Ja, men det är utplånat. Släppet någon gång. Det är utplånat. Det finns bara kvar i den lilla tankebyggnaden hos dig. I övrigt finns det ingenstans. Släppet någon gång. Ja, väl. Och så kommer löftet här. Och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte. Och han sänder Messias som är bestämd för er. Nämligen Jesus. Det här är en framtidsföresägelse. För här har Jesus flygit upp till himlen. Är det vanvördigt att säga att Jesus flyger upp? Finns det något bättre ord? Jag känner att det känns lite slarvigt. Vad sa du? Steg upp. Ja. Ja. Ja, han steg upp till himlen. Så han är där uppe och kommer vara där då tills han kommer tillbaka hit. Och det är det som det handlar här om för judarna. Vederkvickelse. När er messias kommer. Vi har redan tagit emot han, vi som inte är judiska folket. Judiska folket, de behöver fortfarande upplysas och kommer att få veta en dag vem Jesus och messias är. Det är inte så att Gud missar det. Vi har fått förmånen som är reservplan att liksom förvalta evangeliet fram till dess. Så det ska vi göra. Och om vi gör det på rätt sätt, eller om vi gör det i tro, att ta tillbaka, strödda bort rätt sätt, fy mig, fy. Om vi gör det i tro på vår Kristus, så kan vi väcka upp lama också. För det skiljer inte särskilt mycket på Johannes och Petrus och oss. De var människor av kött och blod om också. De hade fått gått med Jesus en tid. Han hade undervisat dem om vissa saker. Men de förstod ändå inte att han skulle korsfästas och så. Alltså vi har fått hela facit vid efterskott. Vi kan se allting i efterskott. Det är en fördel gentemot dem. Men det är klart, nu tror jag att det är lite uppfräschande att få gå med Jesus någon månad och hålla i hans hand i verkligheten. Det är nog lite skillnad. Det här är trots allt lite teori. Men om vi omsätter allting i vår tro, inte kunskap, inte vetande, utan tro. Där är nyckeln till det himmelska. Och det kan vi få göra med hjälp av den heliga ande. För att vi kan inte tro med mer än det mått av tro vi har fått. Jag tror det var Jonne som var inne på det för några halvt år sedan. Och då var jag påminn om det där. Att det är faktiskt så att Gud säger det också på något ställe. Vi har fått ett visst mått av tro också var och en av oss. Så därför ska vi inte hålla på att plagiera varandra hit och dit. Utan den tro som jag har ska jag försöka använda mig av. Och det som Bengt har fått kan ju vara mer. Då ska han användas av det. Ja? Ja, pundet, ja. Ja, det är bra med pund också. Det behövs också. Ska vi också förvalta på ett rätt sätt. Och när vi gör ni tro på vår Kristus så blir det välsignelser av det. Och välsignelser är att livets första vinner mark. Han vinner ett hjärta till. Han vinner en människa, en själ till. Alltså han vinner mark. När dödens första håller på, för det gör han ju också i den här bygden. Framförallt med seanser och allt vad de håller på med nu här. Han vinner ju också mark. Så vår match är där, ska livets första få vinna eller ska mörkets första få vinna? Vi har känt av kampen, för ibland är det väldigt tungt och mörkt. Man känner lite trycket, så visst har vi känt av det. Men vi blir inte besegrade, det går ju inte, vi tillhör Gud. Men sen är det frågan om, kan vi ändra på de här förhållandena någon gång? Kan vi visa redan nu att Herren Kristus är starkare? Ja, det kan vi. Kan dock inte i vår egen prestation. Men ibland, vi ska vara frimodiga när vi får tro för någonting. Då ska vi göra det. Även om folk ser ner på det. Gör det ändå. För du vet inte vad du ska ha för resultat framöver. Du vet ingenting om det. Jag vet inte om det är en skröna. Men om det så är så, jag hoppas att det skulle vara sant. Så jag förmedlar när det som att det skulle vara sant. Den här kristna killen i det kinesiska fängelset. Som var kastad i fängelse just för att han var kristen. Och då är det klart han var kristen. Han fick ju det sämsta görat. Och jag har ju också varit på sådana där institutioner. Innan jag var kristen då. Och då vet jag vad sämsta görat. Det är att plocka dyngan efter andra. Alltså latrinerna och sådana där grejer då. Det är liksom, då är man lägst ner på stegen då. Där var den här killen, kinesiska killen. Och han sjöng lovsånger. Han gick där och skötte några grisar. Han gick där och plockade dyngan efter både människor och djur så där. Och han sjöng lovsånger. Han tackade Gud för att han var värdig att lida för hans namn på det här viset. Jaha, man ska vara en kines till det. Men man önskar att man kunde göra det själv. Efter 17 år, han gick så i 17 år. Då startade en enorm väckelse i det fängelset. Att i princip alla, fångvaktare och fångar, vart frälst. På grund av den där dåren. Som i 17 år hade gått där och prisa Gud. I dyngan. Alltså han var. Alltså. Gud att det vore sant. Men jag tror att sånt där, som det berättar kan vara sant. För det låter som våran Gud på något vis. Det man inte räknar med. Och de här fick ju väldiga besvär. Myndigheterna för den här växelsen spred ju sig ändå från fängelse till fängelse. Så nu har de väl liksom fått stopp på den lite. Men Gud var med där. Fantastiskt egentligen. Nå. Om vi går tillbaka till det här ordet här. Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Det är alltså den här framtidsbiten i det här då. Då får redan nu veta att ni har korsfäst er Messias. Men de fick också förstå att ja, men vi vill förstå er. Ni visste inte vad ni gjorde. Från 21 versen. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Moses har sagt, en profet som är lik mig ska Herren er Gud låta träda fram åt er ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er, men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Alla profeter, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham, i din avkomma ska alla folk på jorden välsignas. Jag har hört någon gång att jag har påstått att Bibeln handlar om Jesus från första till sista ordet. Här står det. Det står det. Alla profeter. Ni vet att Moses räknas som profet. Alla profeter. Så många som har talat från Samuel och framåt har också förkunnat dessa dagar. Det handlar om Jesus allting. Så när vi pratar om framtiden så handlar det om Jesus i framtiden. När vi pratar om vad som har skett tidigare så handlar det om vad Jesus gjorde tidigare. När vi pratar om att Mose förde ut judarna ur Egypten till det förlovade landet, så handlar det om att Jesus förde ut sitt folk. Det var redskap som var lydig och utvalda, men det var Jesus som agerade. Och så ser det ut framåt också. Tänk er här att Petrus då talar så här till judarna. Ni korsfäste Jesus. Nu står Netanyahu och talar i FN. Ni skapar förutsättningar för atombomben mot våra fiender. Ni blir kanske ansvarig för att Israel utplånas. Sen är likheterna. Det finns ingen nytt under himlens sol, står det. Vi fortsätter här. Från 26 versen. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram. Och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Ja, hur många gånger säger inte vi Gud välsignare? Det här är en form av välsignelse. Jag vill inte säga att det här är formen för all välsignelse. Men i det här läget, då är det välsignelser. Att vänd er bort från era onda vägar. Det är alltså en Guds välsignelse när folk gör så. Omvändelse, helt enkelt. Sen ska vi se konsekvenserna av det hela, sen slutar jag. Medan Petrus och Johannes talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saduceerna emot dem. Upprörda över att de undervisade folket och Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro och antalet män var nu omkring 5000. Första pingstdagen var det 3000, här har det blivit 5000. Här gick de här och pratade och verkade i Jesu namn. De predikade uppståndelsen från de döda. Alltså de vittnade om att Jesus hade klivit upp från döden. De predikade så alltså. Och det upprörde höggradigt maktens män. På samma sätt som idag. Idag håller det liksom hela jorden på att gå under för att vi funderar på att utplåna Israel. Mänsklighetens ledare har väl sådana planer någonstans. Försöka hålla liksom Israel kort. Så att det ska gå till att få till en fred i Mellanöstern. Ja, men det blir inte fred på det viset. Det blir förödelse. Det är helt fel. Det går inte att lösa det på det viset. Ska man ha fred i Mellanöstern ska man gynna och välsigna Israel. Och ge dem allt utrymme de ska ha, för de är Guds folk. Och där de går fram, där växer det. Där de får bo, där blomma öknen på nytt. där de råkar ha sitt land, där har du jordens största olje- och gastillgångar. Kanske inte har funnits där tidigare. Men sen judarna bodde där så har det blivit så. Det går inte att komma från att judiska folket är utvalt och välsignat på ett särskilt folk, sätt av Gud. Och vi är inympad i den stam som de är. Så det är klart att den onde vill ha bort judarna, för då faller ju övriga kristna också. När det judiska folket faller, då är våra rötter borta. Då är det noll med oss också. Kristendomen kan inte leva utan att Israel finns kvar. Och det vet den onde om. Netanyahu står nu då och pratar på det sättet. Se upp vad ni gör. Ni tror ni gör något gott. Ni ska förhandla fram en fred. Den där typen av fred finns inte. Ni kan förstöra hela planeten på det här viset. Ni tar bort det goda. Ni tar bort livets herre. Ni tar bort det som får det att växa. Och det är bara att öppna ögonen och se att den här planeten håller på att gå under. Öknarna breder ut sig och vattnen blir större och större och värre och värre. Det måste till en förändring. Och så tror vi stackars människor att vi ska kunna fixa det. Ja, det finns evangelier, eller evangelium, sociala tolkningar, alltså sociala grupperingar idag, som försöker få kristna till att delta i alla de här aktiviteterna. Ja, det kan väl vara gott på något sätt, men det kommer inte att hjälpa. Vi människor kan inte hindra det som Gud har tänkt. Vi ska försöka liksom gå i samklang med Gud istället. De fängslade Johannes och Petrus här. Och vad hade de gjort för ont? Ja, de hade botat en lam. De predikade Jesus. Att han hade uppstått från de döda. Det var det onda. Ja, men så tänkte till och med de som var kunniga i skrifterna här. Rådsherrarna tänkte så. Alltså gissa om de hade dåligt samvete för vad de hade gjort. Nej, men de grep dem och höll dem alltså fängslade. Normalt så blir man ju fängslad om man är farlig eller gör något ont. Så här var det för de som tjänade Gud, den gode, då. Och det ska ni tänka på framöver. För det behöver inte vara så särskilt lång tid innan vi själva får uppleva detsamma. Att det blir förbjudet att prata i Jesu namn. Det håller på att bli. Och då finns det en berättelse som jag ska ta vid senare tillfälle, hoppas jag. Men i den berättelsen så drabbades den stadens församling, det står i Bibeln om det, av just det här påbudet att ni får inte predika i Jesu namn. Ja, vad gjorde de? Jag brukar kalla den civil olydnad. Ibland är det bra. För då gick de inför Gud och så bad de att få mer kraft att predika i namnet Jesus. Den gången böjde de sig inte för myndigheterna, utan myndigheterna fick böja sig för dem. Och de fick mer kraft att predika om Jesus. Vi har såna här tider framför oss, så glöm inte de här bibelorden, att här kommer det personer som var goda, som fick lama att gå. De predikade om frälsning för Jesus, de förkunnade för Israels folk: er frälsare kommer. Ni tog han inte nu, men han kommer sen. Nu är han uppe i himlen, han kommer tillbaka. Ta nu lugnt bara, det blir bra det här. Det går de att säga, och det blir de fängslad för. Jag gissar om Netanyahu har det tufft och ska försöka övertyga ett folk om att det ni gör nu är ondska. Hur snyggt det ens ut på papperna, så är det något ont ni håller på med. Hur ska han lyckas övertyga dem om det? Knappast att det går. Men det är otroligt att han försöker, och Gud välsignar han i det. Han kanske blir fängslad. Han kanske blir avrättad. Han kanske har gjort sin karriär färdig nu. På något vis kan man agera så man får bort obekväma röster. Men han tar ju sin chans och säger det han ska, medan han fortfarande har möjligheten till det. Om en månad kanske han inte är premiärminister. Då kanske han inte får tala inför FN på det viset. Ja, det hinner hända mycket på en månad där. Men han tar tillfället, och där han är ett föredöme för oss andra. Alltså när vi har tillfället någon gång, berätta lite om Jesus då. När du träffar på den där människan som du aldrig har sett, du kanske aldrig kommer att se personerna mer i ditt liv. Pröva. Få se om det inte bär. Jag brukar göra så ibland. Jag har gjort så i alla år sedan jag varit kristen. Många funderar på, liksom, ska man inte missionera eller evangelisera? Jag vet inte ens vad det är. Jag har nog förmodligen gjort det sedan jag varit kristen. För det har väl Jenny fått märka någon gång att det spelar ingen roll vart man hamnar, så finns det ju ofta människor där. Och finns det människor, så finns det alltid en ingång att börja få prata om någonting. Och på något vis så brukar Gud leda det där då, så att det hamnar kring något aktuellt ämne som har med Jesus att göra då. En del blev tvärläst på en, och en del som ringde till församlingen och klagade på att jag störde dem med deras arbete. Ja, jag kanske gjorde det. Men jag pratade i alla fall om Jesus. Och jag har inte slutat med det. Det är klart man tar chansen när man får den. Det kan vara så att Gud har sänt en människa i din väg ibland. Och det enda de behöver höra det här att Jesus finns. Lämna ditt liv till Jesus. Han kommer liksom och ta hand om dina synder. Du får förlåtelse för dina synder. Du får ett annat liv att leva. Du blir räddad för evigheten. Alltså de budskaperna. Åh, vad de kan rädda. Men idag har vi alldeles för mycket sådana budskap. Kom till oss och få lite fika. Alltså det har blivit något socialt evangelium. När vi ska ha in mycket folk och mycket vänner och mycket social gemenskap. Ja, men pratar man om liksom, ja, men snälla du behöver bli förlåten. Du behöver vända om från dina synder. Du måste släppa dem. Det hörs inte så mycket sånt i kyrkorna idag. För det är klart, det är inget roligt att lyssna på för folk. Men vi ska ändå säga det. För folk behöver höra det. Och det kan rädda många. Och om ni vet om en syndare blir förlåten, som det står i Bibeln. Då blir det ringar på vattnet. Det sprider sig så här. Det är som att det är något snöre, någon gummiband som släpper runt en människa. Och då får det konsekvenser i omgivningen. Det börjar rulla upp. Så helt plötsligt, om en enda person fick sina synder förlåtna, så kan det stå där 20 personer och vara fri helt plötsligt. Och då kommer de med frågorna. Jaha, och vad gör vi nu då? Ja, då får vi bara prata om Jesus. Då blir det väckelse i det rummet. Nu ska inte vi sträva efter väckelse. Men vi ska sträva efter att få vara lyhörd och lyda vår Gud. Sen om han vill ha väckelse så får han ju skicka det. Ska vi göra något annat så får det också ske. Men en sak ska vi veta, att tiderna är tuff. Och då ska vi inte glömma bort vem Jesus är. Och han är så stor i sin makt. Så han behöver inte ens vara närvarande. För det var han inte här. Han hela lama ändå. Genom sin ande. Han sitter uppe i himlen han. Jag tror inte han är särskilt passiv åskådare till oss. Han är nog väldigt aktiv för vår räkning. Men han är inte fysiskt närvarande här. Men hans ande är. Men det spelar ingen roll. Han är så stark. Så här var det tron på namnet. Märk väl vad Peter sa. Han hade fått tron på namnet. Den tron gjorde honom frisk. Alltså Jesus är stor. Det räcker att tro på hans namn. I Jesu Kristi namn. Amen.